Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du måste tycka om att bli trött. Du måste alltså gilla det.
Se fram emot det på något sätt.
Du vill inte undvika det, utan du vill gå in i den tröttheten, möta den tröttheten, bekämpa den, vinna över den och kunna bibehålla din fart ända in i mål.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Koden till maraton. Vilken är den egentligen? Att maraton är någonting helt annat än till exempel milen eller halvmaran. Ja, det kan de flesta som har provat på skriva under på, tror jag. Men vilka är nycklarna till riktigt lyckade 42 195 kilometer? Jag tror att det är många av er som lyssnar som är nyfikna på det svaret. Och en som var så nyfiken på maratonkoden att han bestämde sig för att skriva en bok om den, det är Fredrik Tedborn. Själv en passionerad löpare med en bakgrund som längdskidåkare på elitnivå. Och för att söka svaret på sina frågor stämde han träff med de två skåningar som fortfarande dominerar statistiken över de främsta svenska maratonresultaten. Tommy Persson och Kjell-Erik Ståhl. Och deras svar ihop med intervjuer med experter, forskare och andra tidigare landslagslöpare resulterade i maratonkoden som utkom 2016. Och nu är jag förstås väldigt nyfiken på vad Fredrik kommit fram till. Så jag säger varmt välkommen till maratonpodden.
Tack, jättekul att vara här.
Och det är din första podd som du är med i, har jag förstått.
Ja, visst. Jag är riktigt debutant faktiskt.
Ja, vad härligt, vad kul. Och min första fråga är ju... Ja, men varför skrev du den här boken?
Dels är det ju för att jag är intresserad av löpning, självklart. Liksom. Och kan man säga att tanken den väcktes när jag själv sprang Stockholm Marathon för några år sedan. Liksom, och kom bland de 30 bästa. Liksom, och jag började närma mig de 50. Och tänkte att hur kan det här komma sig? Jag var ju jättenöjd. Men jag undrade, var är alla andra svenska löpare som borde vara framför mig? Och sen så det nästa är ju då, liksom, hur kan det komma sig att det var så många som var så mycket snabbare förr i tiden?
Men kände du, alltså det var ju en fantastisk placering måste jag säga, stort grattis. Var du överraskad över ditt eget resultat eller var du överraskad över att det var så få som kom före dig då i din åldersklass?
Ja, tidsmässigt kanske inte var så där vansinnigt överraskad. Jag var jättenöjd där. Jag kom under 2:40. Liksom. Men jag tycker definitivt att det borde varit fler före. Och med tanke på att vi befinner oss i en löparboom. Då. Så att det var där som tanken började gro egentligen. Liksom, och försöka forska i detta. Och då tyckte jag att då är det ju på sin plats att fråga dem som faktiskt var snabbast. Då, fortfarande. då, liksom i Sverige. Då.
För att jag har ju läst mig till då att på maraton så låg antalet manliga löpare under tiden 2.30. Kring eller över 50 per år med 63 stycken som toppnotering år 1983, vilket kan jämföras med 2010-talets siffror som har hållit sig kring 10-15. Så att det är alltså, det har, vi har fått mycket fler löpare, men de har blivit långsammare, kan man väl sammanfatta det med.
Ja, aldrig har så många sprungit så långsamt.
Ja. Och min första reaktion är ju att, men det är väl klart att det finns så mycket annat att göra istället för att springa. Det är jobbigt att springa. Man kan spela hockey eller fotboll och tjäna massa pengar istället. Så varför ska man då springa och inte tjäna massa pengar, tänker jag. Kan det vara så enkelt?
Det kan vara en del i förklaringen när det gäller liksom rekrytering av yngre personer som springer och som verkligen vill göra det så fort som möjligt. Man kan ju ställa frågan liksom om det är nödvändigt att springa fort överhuvudtaget, liksom det, och om det är eftersträvansvärt. Men det är väldigt många som tycker det. Men däremot så verkar det som att det är färre som tycker att det är så hett och återvärt. Så att man lägger ner tillräckligt mycket träning och tid för att man ska bli riktigt, riktigt bra.
Mm. Men alltså, jag måste ju då fråga, vad är det med just maratondistansen som fascinerar?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
För mig så är det en jättekul distans som har flera facetter jämfört med om du springer 10 kilometer även halvmara. Liksom, så kommer du in i perioder liksom, där du liksom, ja, schackningar gör nästan alla. Så att maratondistansen erbjuder utmaningar som de korta distanserna inte gör. Ja. Och just det här med att disponera sina krafter över de här 4 milen och lära känna sin kropp så bra så att man gör det på bästa sätt då. Och att tömma sig sina krafter helt och hållet och göra det så väldisponerat som möjligt då. Det tycker jag är en tjusning i den utmaningen.
Mm. Och jag har förstått också, dels på mina egna erfarenheter och sen vad andra berättar, att maran är lite mer oberäknelig än de andra, än de kortare distanserna då. För att även om man har jättebra förberedelser så är det just många som säger att det händer någonting efter 30-32 kilometer. Och exakt, det kan man inte riktigt kontrollera alltid. Är det så?
Ja, men det stämmer ju för de allra flesta. För Kjell-Erik och Tommy till exempel, då var ju de sådana löpare som nästan aldrig gick i väggen och nästan aldrig sviktade sista milen.
Det måste vi prata om.
Så, ja. Mm. Och det var ju en av deras framgångsfaktorer. Då, liksom. Men just liksom det här med 3-milsskräcken, om man säger så, liksom, det är ju det som är en tjusning, att kunna hantera både den fysiska tröttheten som kommer krypande då, och blir mer och mer påträngande då. Mm. Samtidigt är det jättemånga som upplever någon sorts mental trötthet när man har sprungit mer än 2 timmar där, och hantera den då, där man egentligen bara vill stanna och gå då.
Ja, det känner jag verkligen igen, att man vill stanna och gå. Men du, i boken så väljer du att intervjua Tommy Persson och Kjell-Erik Ståhl, och de är ju 2 svenska maratongiganter, men hur kommer det sig att det inte finns några kvinnor med i boken?
Ja, men det här är ju liksom ska man säga liksom typiskt liksom selektion så att säga. Här, helt medvetet har jag valt att bara fokusera på Kjell-Erik Ståhl och Tommy Persson. Jag har med i boken Evy Palm då, som är ju ett lysande exempel på hur man kan genom systematisk träning även i så att säga högre ålder så att säga, nå fantastiska resultat då. Men det är medvetet att jag liksom fokuserar ingenting liksom på kvinnors resultat liksom, och svenska kvinnors resultat då. Mm. Så att det har ingenting liksom med någon sorts liksom,
nej, för jag är bara
diskriminering att göra. Nej. Det var bara liksom att de har som medialt varit så framträdande då när det gäller vem har sprungit snabbast då. Mm. Sen är jag ju själv man, så att då relaterar jag till de tiderna.
Ja. Nej, jag tänker bara att när jag har diskuterat just upplevelsen från maratonlopp med vänner så märker jag att det är lite olika hur man uppfattar det som kvinna och man. Så jag tänker att det kanske skulle kunna vara ett intressant perspektiv också. Att man har, jag upplever i alla fall att kvinnor ofta har lättare med det mentala. Just för att man föder barn. Nej, jag vet inte, men man har någonting i nedärvt liksom som gör att man hanterar det mentala lättare. Men sen har man inte den fysiska liksom alltid kanske. Då. Men det är bara min egen reflektion.
Ja, men för att kommentera det, så det finns ju många exempel på där inom ultramaraton där kvinnor är fantastiskt framgångsrika och är nästintill lika snabba som män då, eller toppen, eliten bland män. Så att du kan vara någonting på spåren här.
Ja, kanske. Först då, så att folk som lyssnar på det här och kanske inte har stenkoll på Tommy Persson och Kjell-Erik Ståhl, vad kan du säga om deras respektive karriärer, bara helt kort? Om vi börjar med Tommy, han har väl lite stått i skymundan av Kjell-Erik?
Men det var en av mina utgångspunkter, eller som jag ville undersöka egentligen. Liksom, varifrån kom de och varför blev de så bra? De båda uppvuxna i Skåne, de är samtida konkurrenter. Kjell-Erik är 8 år äldre. Och då är det ju frågan, liksom, varifrån kommer de och varför börjar de att springa då? Och då kan man ju säga att då har de ju relativt likartad idrottsbakgrund. Tommy, han har ju bara i praktiken sysslat med friidrott. Började liksom på i Heleneholm i Malmö när han var liten. Liksom. Sen lade han av, för han tyckte inte det var så kul. Sen blev han tillbakamotad av sin far och kanske lockad av sin äldre bror också. Liksom. Där. Och så började han springa lite mer när han var 15, 16, 17 sådär. Och det var då det började ta fart för hans del.
Just det, men jag uppfattar för jag har ju träffat Kjell-Erik Ståhl flera gånger och Tommy har jag inte träffat. Men när jag läser din beskrivning av Tommy så känns det som att han var lite mer den här lite naturkraften som gick på känsla och kanske inte alltid följde dagboken och inte var så strukturerad alltid. Medan Kjell-Erik var med den här, men han var ju även chef på ett stort företag och hade många människor under sig och väldigt fokuserad och disciplinerad. Eller var det så eller är det bara jag som får för mig det?
Jo, men det är mitt intryck också. Det är två helt olika karaktärer. De har någorlunda samma drivkrafter när det gäller sitt idrottande, men sättet som de hanterade det på var ganska olika. Där, som du nämnde, liksom Kjell-Erik då, som den utbildade ingenjören, drev sitt idrottande väldigt ingenjörsmässigt också, väldigt systematiskt, antecknade allting, liksom kan gå tillbaka liksom, och har ett extremt sifferminne också, så att han kan rekapitulera alla sina resultat också, liksom ner på sekunden då, liksom, och placering. Så där. Tommy, som har inte bokfört sitt idrottande på riktigt samma systematiska sätt och var inte riktigt lika systematiskt när det gäller liksom, att inrikta sig på stora tävlingar heller. Så att han körde på, det gick bra, men det verkar som att han lyckades aldrig att vässa formen till stora mästerskap, så att han gjorde aldrig sina bästa resultat då. Och det kan ju vara ett resultat av att han liksom var lite för ostrukturerad och lite för lite målfokuserad egentligen.
Mm. För Kjell-Erik var ju precis tvärtom, för jag läste någonting där att man hade sagt till någon reporter att vad gör du alltså något visst datum då, att då ska du sitta bänkad för då kommer det att hända stora grejer i Helsingfors. Mm. Och det gjorde du också, han satte ju svensk rekord som fortfarande står sig.
Ja, precis. Och det tycker jag är liksom väldigt kännetecknande då liksom för Kjell-Erik Ståhl, och där han liksom signalerar det väldigt tydligt att liksom hans målfokusering, att liksom det var VM i Helsingfors 1983 liksom, och det där sa han liksom 2 veckor före. Då hade han precis blivit slagen av Tommy Persson på ett millopp i, om det var Halmstad eller Falkenberg. Så. För då var de ju väldigt jämna. De hade varit jämna hela säsongen. Liksom, ytterligare några veckor tidigare hade Kjell-Erik Ståhl blivit slagen av Tommy Persson med 4 minuter på ett maratonlopp i Örebro. Då. Mm. Tommy borde haft mentala överläget och verkade som att han hade liksom ett visst fysiskt övertag. Men när det kom till VM så var det helt tvärtom. Då hade Kjell-Erik backat tillbaka i sin extremt hårda och intensiva träning mer än vad Tommy gjorde. Han tränade på liksom, och Tommy gjorde ett habilt lopp. Absolut inte dåligt.
Det hade var 2.14 hade
ja,
han.
I dagens perspektiv så hade det framstått som en extremt bra prestation.
Ja.
Men naturligtvis kom han ju totalt i medieskugga liksom, från Kjell-Erik då.
Men alltså, det här är ju någonting som jag återkommer till i nästan alla mina intervjuer som handlar om maratonlöpning. Det här med att varför får vi inte fram några så snabba löpare i Sverige idag? Och då undrar jag ju såklart då, vad kom du fram till? Kan man sammanfatta det utan att avslöja för mycket då? Man måste ju ändå läsa boken tycker jag.
Det tycker jag
för,
absolut.
För att du får ju massa anekdoter och saker som, alltså, som jag tycker definitivt är läsvärda. Men just det här, kan man säga att det finns en maratonkod?
Ja, det finns det. Och då tänker de allra flesta på att, ja, hur mycket ska jag träna? Ja, alltså det blir ofta så att man tänker på träning och de fysiska egenskaperna och hur mycket liksom så fysisk påfrestning jag ska utsätta mig för. Då. Men det jag tycker att jag kommer fram till som är 2 extremt viktiga framgångsfaktorer för maraton eller svensk maratonlöpning. Det är 2 K-faktorer. Det är kultur och konkurrens. Då. Och de var mycket starkare då på 80-talet än vad de är nu. Och med det så menar jag att konkurrens var att det var fler som verkligen försökte springa fort. Så. Och om det är många som konkurrerar så brukar det sporra till utveckling. Liksom. Det här med liksom att man vågar och testa sig själv liksom, och att man tycker att liksom den nivån som man befinner sig på inte riktigt räcker, utan man måste spänna bågen lite hårdare. Då. Både när det gäller träning kanske och när det gäller vad jag gör på tävling. Då. Den andra är liksom kulturen, liksom det här, de hör ju ihop de där 2, men liksom just det här med kulturen, att det var så många som sprang liksom och verkligen försökte att göra sitt bästa. Och med göra sitt bästa då menar jag liksom att krama ut precis allt man hade. Och man var inte med bara för att det var roligt.
Må bra.
Nej, precis. Det var inte det. Ja, utan det var för att nu ska jag göra så absolut bra jag kan. Ja. Mm. Alltså det var resultatet som räknades och det var tiden som räknades.
Men Kjell-Erik Ståhl har ju sagt flera gånger att det var Tommy, alltså rivalen där, som var hans drivkraft. Och då, det säger ju egentligen allt att, ja men hade inte Tommy funnits så hade ju inte vi haft det här svenska rekordet förmodligen då.
Mm. Ja, men så, det tycker jag är kul att ha det liksom, erkännandet. Liksom.
Men om jag tycker det också det är väldigt bra att han erkänner att det var så. För att, jag menar, många kanske tycker att det är lite pinsamt att säga att ja, men det var den här personen jag ville slå. För oftast har man väl, även vi motionärer har väl någon slags hemlig dröm om att slå någon kompis eller granne eller vad det är, som alltid är lite bättre.
Ja.
Så här. men ja... Men då, om man säger, jag har ju läst boken då får många frågor. Bland annat så pratar ju du om det här med att men Tommy Persson var ju snabbare på kortare distanser, på milen till exempel. Den slog han nästan alltid, eller han slog alltid Kjell-Erik på milen. Men sen då när man tar klivet upp till maraton så var det någonting som hände.
Mm. Ja, och då får vi komma ihåg att nu jämför vi två extremt bra och extremt jämna löpare. Ja. Och vi ska också säga det lite, att Kjell-Erik var ju inte så att han alltid slog Tommy Persson på maran, för så var det inte. Eller? Ja. Men han har fler, något snabbare resultat, så är det. Och sen så har han ju det där rekordet förstås. Liksom, det. Sådär. Och det är ju alltid liksom, det är liksom fjäder i hatten som fortfarande sitter där. Och det är ju det som är så häftigt. Liksom. Det man ska säga liksom, det är att då kan vi komma till de här fysiska faktorerna. Där. Och där så särskilde sig Kjell-Erik Ståhl på ett lite lustigt sätt, tycker jag. Att han hade, för att vara en så extremt bra maratonlöpare, så hade han förvånansvärt lågt maximal syreupptagningsförmåga.
Alltså VO2 max.
Ja, precis. Ja. Ja. Och för de som är initierad så hade han ett testvärde på 67. Liksom, och det är naturligtvis bra, men det är inte alls anmärkningsvärt för att vara i landslagsklass liksom, i en konditionsidrott.
Kalle har 75 eller sånt där?
Det är väl brukligt att de flesta har över 70, då, både män och kvinnor som är liksom, i konditionsidrotter. Liksom, det är det som brukar krävas. Liksom. Men Kjell-Erik, han var ju så extrem, eller han kompenserade det på ett sätt genom att springa så snålt. Då. Både Kjell-Erik och Tommy sprang energisnålt, men Kjell-Erik excellerade fullständigt i detta. Det var ingen som kunde springa så löpekonomiskt som han gjorde då.
Kan du gå in på, alltså, har du analyserat, tänk att du har väl säkert själv funderat liksom över hur du kan kapa din egen tid. Har du lånat någonting från de här herrarna? Har du studerat deras löpstilar och tagit till dig någonting?
Nej, mer det här att jag som börjar komma till åren, kan man säga, så här, jag har ju inte så mycket att hämta att försöka öka min syreupptagningsförmåga. Ja. Och det vet man ju också, att de allra flesta elitidrottare, de når sitt tak när det gäller maximal syreupptagningsförmåga ganska tidigt i karriären. Så då blir frågan, liksom, vad ska man göra för att bli bättre? Ja, det får ju även Charlotte Kalla eller Johan Olsson eller de som cyklar på elitnivå göra. Och då har man att jobba med, kan man säga, nyttjandegraden och arbetsekonomin. Då. Och när det gäller löpning, liksom, så det som var Kjell-Erik Ståhls riktiga styrkor, det var nyttjandegraden och arbetsekonomin. Då. Mm. Och med nyttjandegraden, det var ju liksom det här att han kunde ligga så nära sin maximala fart utan att dra på sig mjölksyra. Då, det man kallar för tröskelvärde egentligen, eller tröskelhastighet.
Då. Betyder det då, om man översätter, för jag tror många som lyssnar på det här har ju gjort ett sånt här laktattest som det heter. Mm. Att man springer och så tar man ett blodprov så här, med jämna mellanrum. Och då brukar det väl vara så att någonstans vid 4 millimol mjölksyra i blodet, så börjar man börja kännas.
Precis.
Men han hade en mycket högre, eller hur funkade det?
Nej, han kunde springa så fort innan han nådde 4 millimol.
Ja. Okej, var det så?
Så att han jobbade så effektivt så att han kunde helt enkelt springa väldigt snabbt då. Och det hade ju också att göra med hans löpekonomi då.
Men hur mycket av löpekonomin, eller som hans då, för jag vet att han berättade det här för mig också, att han hade någon så här biomekaniskt fulländad kropp för löpning, som han tror han uttryckte det, hade läkare kommit fram till då. Men då undrar jag ju, är det här medfött, eller kan vi motionärer låna, eller kan vi använda det här på något sätt, hans fysik, eller liksom, förstår vad jag menar?
Ja, nyttjandegraden, det var ju liksom, det var ju en av liksom grejerna som han kompenserade sitt låga VO2 max med, liksom då, att han kunde helt enkelt, trots att hans yttertak, som man kallade det för ibland då, liksom det här VO2 maxet liksom, var ganska lågt, så kunde han tröska på liksom i en fart som var väldigt nära hans yttertak. Liksom. Han hade alltså en väldigt, väldigt hög nyttjandegrad då. Och det är en extremt stark så att säga, framgångsfaktor i maratonlöpning överhuvudtaget. Då. Tommy hade ett lite högre yttertak, han hade lite högre syreupptagningsförmåga. Och det var därför han var snabbare på 10 000. Då. Sen som vi hoppar till nästa grej, och det är liksom arbetsekonomin, eller liksom när det gäller löpning då, det blir löpekonomi. Och då är frågan liksom, vad är det och vad kan man göra för att bli bättre på det? Det är väl det som många frågar om sig. Och det är ju också det som fokuseras ganska mycket på, uppfattar jag som, när man hör att folk går med i grupper när det gäller att öva upp sig på löpning och sådär. Ja, det går att öva upp till en viss del. Det gör det. Så. Det som är lite svårare, det är att säga liksom, exakt så här ska du springa, för att det går inte att anpassa sig helt och hållet. Så. Men det är ju väldigt tydligt att både Kjell-Erik Ståhl och Tommy Persson, liksom, de sprang väldigt bra med avseende på löpekonomi. Liksom, båda hade ett väldigt flakt steg. De landade väldigt mjukt. Då, liksom, och liksom, de guppade inte så mycket när de sprang, kan man säga. Liksom. Man kan säga, men då blir det frågan, liksom, vad är det då som är bra löpekonomi? Då? Enkelt så kan man säga, det är ju en rad biomekanistiska faktorer. Då, liksom. Det är väldigt mekaniskt. Ja. Då, liksom. Du måste flytta på din kropp liksom, och så ska du göra det med så liten energiåtgång som möjligt. Ja. Och då kan man säga, liksom, så länge du har fötterna under kroppen så är det bra. Ja. Och det är lättast att ha det om man inte tar för stora steg.
Just ja. Det.
Mm. Ja. Det är väldigt många som springer med för stora steg och för låg frekvens. Då. Så det är väl, kan man säga, ett grundtips. Då,
att korta ner steglängden och ner steg. Frekvensen.
Ja. Ja. Och gör det så mycket så att du känner dig bekväm med att springa med snabbare steg helt enkelt. Liksom. Och det måste man jobba in så man inte liksom faller tillbaka i sin gamla teknik.
Ja. En annan grej som jag tyckte var intressant också, det var det här med att många tror att man måste springa på framfoten. Mm. Eller framfoten / mellanfoten.
Ja.
Och så kanske man så här fastnar i det, att man måste göra det för att det ska bli så effektivt som möjligt. Men sen har jag ju förstått att det är väldigt många av löparna i världseliten, de landar ju på hällen.
Ja, men så är det faktiskt. När vi pratar om maratonlöpning. Om vi,
är det just maratonlöpning?
Ja,
eller
ja, även? Alltså långdistanslöpning liksom, som är över en halvmara eller så, då är nog det väldigt sant. Så, går du tillbaka till bana och tittar på 1500 och 5000 och så, liksom, då är det en annan grej. Liksom, för då orkar man springa med framfoten liksom, på ett annat sätt. Liksom, och då får du ett bättre frånskjut och springer snabbare. Då. Men det kostar mer energi. Då. Så att för att vara framgångsrik i maratonlöpning, då måste du spara energi liksom, då, per kilometer, kan man säga, liksom, för att orka den där sista milen. Då. Och det är det som professor Ekblom på GIH nämnde, liksom, att alltså, väldigt krasst då, att ja, Kjell-Erik Ståhl, han sprang väldigt löpekonomiskt, och det var ju tack vare det som han orkade sista milen, alltså glykogendepåerna som man har i kroppen, de räckte helt enkelt, alltså tanken räckte hela vägen.
Just det. Ja.
Och det är liksom också ganska mekanistiskt så att man måste ge åt färre kalorier per kilometer, men samtidigt får man springa så fort som möjligt.
Men har du laborerat med det då? Att du tänker att hur ser ditt eget löpsteg ut? Landar du på hällen när du springer maraton, eller hur ser det ut?
Jag vet inte faktiskt.
Har du inte gjort någon analys? Det tänker jag att alla så här löpanördar brukar göra.
Jag har nog ett hyfsat ekonomiskt löpsteg. Jag springer nog ganska lågt, och sen så om man tittar på såna här löparklockor tycker jag är kul. Ja. Det är ganska nyvunnen insikt för min del. Om man ska tro dem då, liksom, så då finns det på vissa löparklockor det här med liksom, hur mycket man studsar per steg.
Ja. Jaha, vad är alltså det för, vad heter det
steghöjd?
Måttet?
Steghöjd? Eller vad den säger. Då mäter din klocka det, hur mycket man studsar per steg. Ja. Och även fot, alltså kadensen, alltså hur många steg per minut, och även kontakttiden i marken. Då. Och det är ju lite nördigt, kan man säga. Då, liksom,
titta lite kul
på,
också.
Titta på det. Och då kan jag ju se på mig själv att ju fortare jag springer, desto effektivare springer jag. Alltså desto lägre springer jag. Alltså jag studsar mindre.
Okej. Okay. Så du är jämförelsevis bättre på längre distanser?
Ja, det är liksom, och om jag springer fortare jämfört med långsamt.
Men är det här någonting, för jag tycker att det här är lite kul, jag har ju en klocka också, men i allhetens namn så kollar jag ju mest bara på hastighet och kanske sträcka sådär. Mm. Men kan det vara värt även för en motionär att titta på steghöjd och såhär, kontakttid och sånt, eller? Vad tycker du?
Nej, egentligen är jag inte någon supporter av att grotta ner i såna där detaljer, utan det är för egen del som jag tittat lite på liksom just hur springer jag när jag tävlar och hur springer jag när jag tränar. Mm. Ja. Och då på tävling så ser jag att jag springer med ett effektivare löpsteg egentligen då. Ja.
Kan du ge något tips sådär som man kan använda? Jag till exempel då som ska springa mara nästa vecka. Mm. Kan du ge något tips där? Jag känner ju då att jag har ju inte Kjell-Eriks gåva. Att man känner sig stark sista milen, utan när jag påbörjar tredje milen där, då har jag ju oftast varit ute i nästan... Ja, 3 timmar eller strax under 3 timmar och man börjar bli ganska mör. Mm. Så vad kan man göra för att skjuta det där framför sig? Så att det kanske inträffar först vid 37 kilometer eller någonting.
Ja. Vad är din målsättning?
Ja, det är där som är så svårt. Jag har ju ingen riktig så här tid som jag... som jag egentligen siktar på, utan jag brukar ju ha någon slags fart som jag tänker att jag ska hålla. Så, där. Så brukar jag försöka hålla den. Ja. Och så brukar jag få den av min coach då. Jag ska hålla den här tiden.
Ja, så men då blir det ju en sluttid.
Ja, men precis. Ja. Men jag brukar inte tänka så mycket på sluttiden. Ja. Jag tänker att jag kanske ska... Men om vi säger att jag ska hålla 5:30 tempo då, till exempel.
Mm. Ja. Och du vill göra det i genomsnitt på hela loppet?
Ja.
Ja. Ja. Och då det gäller det att känna sin kropp då. Liksom, att ska du starta på 5:30? Eller ska du se att testa om du kan ha lite marginal så att du ska köra första 2 milen på 5? Då,
just det.
Så att du har lite fallhöjd för att du kommer bli trött.
Är det att rekommendera?
Så, det beror på hur mycket träning du har i bagaget. Liksom hur mycket du litar på dig själv. Då.
Men här har vi någonting intressant som jag tror många funderar på. Det här med hur man ska lägga upp sitt maraton. Och då kan vi också kanske dra en parallell till de här herrarna som du har pratat med. Mm. För att mina mest lyckade maror, om jag går till mig själv, då har jag sprungit jämnt över hela loppet.
Ja.
Så att jag har liksom kanske diffat 5 sekunder per kilometer mot slutet. Ja, men jag har lyckats hålla jämnt.
Ja,
men ibland så har man lekt med tanken att man kanske, som du säger, man går ut lite hårdare. Men då är man lite orolig för att man kanske kommer att tappa mer än man tänker sig sista halvan.
Ja, precis. Ja, men det går till botten med liksom hur väl känner du din kropp då? Vad är din målsättning? Och hur trött är du beredd att bli?
Ja,
då.
Ja, alltså väldigt svårt att svara på.
Ja, precis. Och det är väl där som en av framgångsfaktorerna för maraton ligger då. De som är allra bäst på maraton eller konditionsidrotter överhuvudtaget, liksom, de har ju en talang att ta ut sig maximalt. Då. Och det finns lite forskning på det där, liksom, om man tittar på de framgångsrika konditionsidrotterna. Liksom, och en gemensam nämnare de har, det är ju ofta liksom den här, vad ska man säga, mentala talangen. Då. Att tåla smärta, att vara så målinriktad i tävlingen då, att de kan förmå sig att ta ut sig. Så viljestarka kan man säga. Liksom då. Och det kräver ju dels väldigt mycket kroppskännedom liksom, och dels en järnvilja. Och det är ju också liksom det här att då har du tränat många år och du befinner dig i en väldigt viktig tävling liksom, och då gäller det liksom att ha den mentala kapaciteten att verkligen dra nytta av din så att säga, fysiska förmåga, din maximala fysiska förmåga då, att verkligen klämma ut allt då. Mm. Och det är ju någonting som kräver väldigt många års träning.
Tycker du att du klarar av att göra det numera?
Jag tycker ju att det är väldigt kul utmaning då. Ja. Att se hur mycket kan jag vrida ut rasen.
Men alltså, det här måste vi gå till botten med. För att, det känns lite grann som att om jag ska försöka sammanfatta på något sätt, så om man då gör som vi pratade om det här med att man kanske går ut lite hårdare i första delen och sen så har man lite marginal då på slutet. Det känns som att det är väldigt många motionärer som tillämpar det, för att man är lite mentalt svag och man är också ute ganska länge i tid jämfört med er som springer fortare.
Mm.
Så att där känns det som att det är fler på din nivå som springer ett jämnt lopp från början till slut.
Mm.
Det är färre som kör det här all in i början och sen så som tappar man. Eller har jag missat det? Eller är det så?
Ja, men det är det nog. Och det är det för att de som springer snabbt känner sin kropp bättre. Då. Man har utsatt kroppen för mer påfrestning under längre tid, under flera år. Då. Och man vet precis vad man ligger till, om man ligger på 3,43 per kilometer eller om man ligger på 3,38 per kilometer. Då. Mm. Och så vet man liksom var man har liksom marginalerna.
Och då. De där 5 sekunderna per kilometer i skillnad, de känner du tydligt.
Då. Ja, 5 sekunder kanske liksom kan diffa på, men på 10-15 det går det.
Ja,
ja absolut. Ja. Och det är så väl som man känner sin kropp då. Så att, och det gör också att man kan planera mer i detalj.
Ja. Ja.
Men så har vi det där liksom, 3-milsspöket ändå. Då, som kommer även för de som är vältränade. Eller så, då, så, och det...
Men då, du råkar ut för det också?
Ja, men jag verkar ha en tendens liksom till att undvika att gå totalt i väggen. Då. Alltså jag sviktar riktigt mycket. Då.
Mm.
Och det kan nog vara till viss del medfött.
Ja.
Alltså genetiskt att man har en fallenhet för bra fettförbränning.
Just det.
Mm. När glykogendepåerna liksom tar slut liksom, så kan kroppen liksom kontinuerligt fasa över till en bra fettförbränning liksom, och bibehålla en bra prestationsnivå.
Just för det går åt mer energi att förbränna fett och därför blir det jobbigare att hålla farten när glykogenet är slut.
Ja, det är ju egentligen liksom inte riktigt lika lättillgängligt som bränsle.
Nej.
Jämfört med liksom sockret.
Då. Nej, just det. Men alltså, vi har ju också pratat om det här med pannbenet och den mentala kapaciteten. Det fascinerar mig väldigt mycket. För att det känns som att vissa människor har det på något sätt. Man kan kriga under längre tid.
Ja.
Och hur viktigt är det egentligen för ett bra maraton?
Det är extremt viktigt.
Mm.
Då, det är en av framgångsfaktorerna. Då. Och jag tar upp den del i boken också liksom, och försöker och dels dra sånt ur Kjell-Erik och Tommy och hur de resonerar kring det där. Då. Men även forskare på GH. Då. Och jag kommer ihåg ett så roligt svar. Så det var faktiskt ett första svar jag fick från Tommy Persson. Liksom, ja, vad krävs då för att bli bra i maraton? Mm. Och då sa han, ja, man måste ju tycka om att bli trött.
Ja.
Så. Just och det. Och där har du det. Liksom. Du måste tycka om att bli trött. Du måste alltså liksom, gilla det.
Se fram emot det på något sätt.
Du vill inte undvika det, utan du vill gå in i den tröttheten, möta den tröttheten, bekämpa den, vinna över den och kunna bibehålla din fart ända in i mål.
Kan man säga hur stor del av, alltså, om man känner sig väldigt trött, det här kan ju de flesta som har sprungit maraton relatera till, man är väldigt trött, benen är väldigt tunga. Hur mycket är det man upplever bara och hur mycket är verkligen fysisk trötthet? Kan man säga det? Eller varierar det från person till person?
Ja, men det är väl en sorts fysisk trötthet som man erfar. Men det är ju signaler upp till hjärnan.
Mm.
Och det är ju förmågan att styra hur mycket man styrs av de signalerna som kommer upp till hjärnan.
Ja, hur mycket man väljer att ta fasta på själv.
Ja. Och där kan man ju göra extremt mycket med tanken. Ja. Och hur man väljer att fokusera.
Jag intervjuade ju idrottspsykologen Göran Kent för några veckor sedan. Mm. Och han sa ju precis det här att om man tänker intensivt att nu är benen väldigt tunga, nu är det tungt. Ja, men då blir det en sanning till slut. Och då kommer det att hämma prestationen.
Precis.
Mm.
Precis. Och det är det som kan vara så extremt peppande att även om du är jättetrött sista milen. Om du känner att du tar in och springer förbi folk så blir den, för de allra flesta så blir det peppande och man känner att jag är ju relativt sett starkare än de andra.
Mm.
Då. Och det skapar ju då liksom en liten framgångsvåg som man får liksom försöka surfa på så mycket som möjligt. Då.
Ja.
Men sen, det som är, tror jag, vanligt, det är att det är många som fastnar i tankespåret. Just att tänka hur mycket eller hur trötta de är hela tiden då. Och det är svårt att tvinga sig bort från det tankespåret.
Jag måste fråga dig, alltså personligen då för dig själv, hur pass nära mål i ett maraton klarar du att bli så där jättetrött och ändå hålla farten? Alltså har du någon slags gräns där?
Ja, det är de senaste 2 åren i Stockholm Marathon. Liksom, då har jag varit lite orolig för mig själv de sista 3 kilometrarna.
Okay, ja.
Då har jag börjat bli yr, jag har börjat sticka i fingrarna liksom, och liksom börjat tappa balansen. Liksom, så där, och,
oj, så brukar och, jag känna i målspurten. Ja.
Och då kräver det ju sin tankestyrning där, att bibehålla
styrseln
och farten rakt fram.
Så är det. Jag kan verkligen känna igen det här, men det är som sagt för mig inträffar lite närmare mål. Men det är ändå intressant att man har lite samma uppfattning. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med träningsupplägg, för det är också jätteintressant och någonting som du är inne på i boken också. För att det finns ju många olika synsätt. Beroende på vem man frågar. Och det finns ju många tongivande tränare som har olika syn. Det finns ju till exempel de som säger att man ska ha väldigt mycket mängd, som det heter. Alltså väldigt mycket så här lugna pass, lugna distanspass. Och sen är det många som, eller en del som förespråkar då att man ska mer intervaller och jobba, så att säga, jobba upp sitt farttak istället än att hålla på med mängd. Mm. Och vilken är din egen uppfattning kring det här? Vad är mest vinnande egentligen?
Mm. Både och. Tråkigt svar.
Attans också.
Ja, precis. Jättetråkigt. Det kan vara så att det har blivit lite för mycket fokus på intervaller och sådant de senaste åren. Liksom. Tränar man väldigt lite så är det liksom effektivaste sättet att snabbt komma upp i en bra kondition. Så är det.
Mm.
För att du anstränger din kropp riktigt mycket. Och man kan säga att för att driva din syreupptagningsförmåga, din kondition, då måste du utsätta din kropp för syrebrist. Alltså du måste flossa ordentligt.
Mm. Va?
Men tittar man på de som tränar riktigt mycket, då går ju inte det att hålla på med speciellt stor andel av träningstiden. Utan då måste du jobba med de andra grejerna. Liksom, och det är ju uthålligheten. Och det är ju med uthålligheten, eller de långa distanspassen då, som du, där utvecklar du nyttjandegraden och även din löpekonomi. Man kan ju säga att ju mer du springer, desto mer löpekonomiskt kommer du att springa. Så att det är,
men du, den här mellan, jag har en coach i Uppsala också där jag växte upp, som jag tränade väldigt mycket med i början av min löparkarriär, och han pratade väldigt mycket om det här med liksom den här mellanfarten som han tyckte då att många missade, att många då polariserar sin träning, som det heter, att man kör väldigt lugnt och sen så kör man väldigt fort på intervallerna, men just den här mellanfarten som kanske då är den som man, många håller på ett maraton till exempel, den missar man. Och så skapar man inte en vinnande löpteknik i den farten, och sen då när man väl är där på loppet så får man problem.
Mm. Ja, det kan ligga någonting i det. Det håller jag med om. Liksom. Det är väl en del grejer som jag personligen jobbar med. Liksom. Och jag tycker att, eller jag har extremt svårt för att hålla på med intervaller överhuvudtaget. Ja.
Du gillar inte det här jättesnabba...
Nej, dels för nu för tiden så vågar jag inte riktigt, för att jag vill minska skaderisken. Och sen så liksom, har jag lite svårt att spara mig själv liksom, på det där, och jag är inte tillräckligt strukturerad i min träning. Och så att, men däremot så tycker jag om att springa fort. Då. Så att på distanspass springa en del av distanspasset i den tänkta tävlingsfarten på maraton. Då, det är bra. Mm. Men då ska du göra det när du är trött.
Just det.
Alltså du ska inte börja med det, utan då ska du ska springa minst 15 kilometer först, och sen så ska du försöka öka till din tänkta tävlingsfart på morgonen. Då. Och så gör du det liksom 5 kilometer kanske, liksom, och sen så varvar du ner sista 5 eller så. Har du ett pass på 25 kilometer där.
Det låter som det vi gjorde i lördags där när vi sprang en mil och sen körde vi ett halvmaraton. Det var vidrigt, men det var väldigt effektivt.
Ja, men då gäller det liksom att tänka på liksom, när du är i den tävlingsfarten då, liksom, att försöka hitta en, så att säga, en vilande känsla i det steget.
Ja.
Så att du inte kämpar och anstränger dig för mycket, kan man säga. Och det låter ju lite motsägelsefullt då. Liksom.
Ja, men alltså det, jag tycker det är lite roligt just det här med, som faktiskt det här med löpekonomi som vi pratar om, att det kan faktiskt vara jobbigare att springa i den här mellanfarten än i den här jättesnabba farten. Sen är det ju klart att den här jättesnabba farten som du håller på intervaller orkar du inte hålla så länge. Men du har en mer utvecklad stil i den farten än i den här mellanfarten om man inte tränar på den. Mm. Så det är väl kanske det man, som man vill, vi vill tipsa lyssnarna om också, att man faktiskt tränar i sin tänkta tävlingsfart. Så att det inte bara blir, jaha, nu ska vi se vad farten för dagen blir då. Och sen så chansar man på någonting och så blir det inte så bra. Precis. Som det hade kunnat bli.
Ja, precis. En annan sak som du kan få när du tränar långpass och tränar långpass ganska hårt då, liksom, eller en del av långpass ganska hårt, det är just att då tränar du ju samtidigt på att springa när du är trött. Liksom. Alltså du tränar på att exponera dig för den trötthetskänslan som, eller du kommer ändå inte upp i den trötthetskänslan som du kommer vara på Mara, men liksom du börjar närma dig. Ja. Mm. Och det är en viktig sak, tror jag, liksom, för att man ska liksom känna att man inte blir rädd för den känslan då. Den
just det. Men det där kände jag faktiskt, då drar en parallell till passet vi körde i lördags igen, för då hade jag för mig ganska tuff vecka med mycket pass. Jag var väldigt trött i benen, och sen just när det var kanske 6-7 kilometer kvar av det här halvmaratonet, då kände jag igen känslan från hur det brukar vara på maran. Och det tyckte jag faktiskt var väldigt värdefullt, för det var skönt att ha det i huvudet att jag har gjort det här nu, och sen då nästa vecka så blir det inte som en kalldusch då när man kommer in på tredje milen. Så det är faktiskt helt sant. Det är bra att, även om det är väldigt tufft att genomföra de där passen, så är det bra. Men du, jag tänkte också så här, vi ska ta och tipsa lite grann. Vi har ju lyssnare dels som, det finns ju två drömgränser egentligen, skulle jag vilja säga, om vi pratar tider. Och det är ju dels då under 4 timmar som många drömmer om. Det är ju en sån här drömgräns för många motionärer. Och sen så har vi under 3 timmar. Och det är ju en sån här drömgräns för riktigt, riktigt ambitiösa motionärer. Om vi ska prata om 3 timmar först. Mm. Eller så ska vi ha 4 först kanske, det är bättre. För att vi börjar i rätt ände. Har du något tips där? Om man vill komma under den där magiska gränsen.
Ja, med risk för att jag är lite inkompetent på att coacha för 4 timmar.
Jag kan hjälpa till lite där då. Där har jag erfarenhet. Ja.
Men man kan säga så här att dels så är det ju så här, tycker jag, att ska man springa ett maraton så förbered dig väl, för då blir det roligare. Ja. Det är väl liksom regel nummer 1, tycker jag. Ja. Ställ inte upp dåligt tränad. Då. Men då blir det frågan, vad krävs då för att klara 4 timmar. Mm. Ja, då blir frågan, ska du klara 4 timmar och vara helt förstörd när du går i mål? Eller ska du klara 4 timmar och tycker att det var ganska trevligt? Ja, där. Och det är väl också det här med liksom hur förmågan att ta ut sig då. Liksom, om man tycker att det här är min absoluta liksom maxprestation, eller ska jag springa med några kompisar och vi ska kunna prata samtidigt och, liksom, och vi ska kunna köra 4 timmar och, liksom, och det ska bli ganska nice faktiskt. Ja. Ja. Och då, men det kräver att man springer regelbundet, minst 4 gånger i veckan, och du måste ha ett antal 2 timmars pass i benen i alla fall.
Jag skulle vilja säga ett antal 3 timmars pass faktiskt, alltså om man vill ha en hyfsat okej upplevelse. Annars blir det väldigt, väldigt jobbigt.
Ja, så kanske det är. Ja.
Sen skulle jag vilja säga en annan sak. Jag vet inte om du känner igen det där. För jag tänker att ni som springer väldigt fort, ni har ju lite närmare till vätskebordet när ni springer lopp. Eftersom ni inte behöver liksom tränga så massa folk. Och då märker jag ju att när jag kommer i mål på ett maraton så har jag oftast kanske sprungit nästan 700 meter mer än själva sträckan då. Och det kan vara värt att tänka på då när man springer med sin klocka då. Och så tycker man egentligen då, man kanske kommer under 4 timmar. Då ska man ju snitta 5:39 eller vad det är. Och sen så kanske du i själva verket måste springa lite fortare för att faktiskt då klara den här gränsen. Mm. Eftersom du kommer att behöva kringelkroka runt vätskebordet. Mm. Det är tips från mig då. Men om vi tar lite tider som du är mer bekant med då. Sub 3 timmar.
Ja.
För först och främst, kan alla klara det?
Ja, extremt många kan klara det faktiskt. Liksom det, om man inte är allt för stor så att säga, liksom, och har så mycket, allt för mycket att släpa på. Men det kräver regelbundet träning under lite längre tid då, jämfört med om du ska klara 4 timmar. Då. För att du ska tänka långsiktigt, tycker jag där. Liksom, att börja helst inte vid nyår om du ska springa under 2 timmar liksom på, eller under 3 timmar på Stockholm maraton, utan börja 1,5 år förväg.
Och vilken nivå bör man ha då? 1,5 år i förväg?
Ja, då spelar det nog inte så stor roll egentligen. Där. Men för att vara säker på att gå under 3 timmar, liksom, då krävs det ju några år. Då. Men det beror på vad du har för bakgrund också. Liksom. Men man kan ju säga liksom, att du måste ju greja liksom, i närheten av 40 minuter eller strax under på milen. Då. Så det är där du måste börja. Liksom. Alltså, för då börjar man närma sig farten då man måste kunna springa ganska fort. Då, på korta distanser. Du måste ha en fallhöjd då, till 3 timmar.
Vad är för snittfart på under 3 timmar? Då?
Om du springer hela morgonen på 4 minuter kilometern, då blir det 2,48.
Okej. Okay. Ja.
Och då har du 12 minuter i fallhöjd där. Liksom, och då blir det liksom 3 minuter per kilometer.
Men man måste vara relativt
eller
nära
3 minuter per mil då, som du kan tappa.
Just det, man måste vara ganska nära sin milfart ändå då, om man jämför med kanske vad en 4-timmarslöpare är ofta.
Ja, så kanske det. Ja, men det är liksom, om man tänker att man kör, om du maxar på 40 minuter milen, då skulle du teoretiskt kunna springa på 2,48. Då. Men det är ju extremt få som kan göra det. Då.
Om man inte kör Kilekstål.
Ja, exakt. Kunde ju nästan göra så. Liksom, ja. Just att kunna hålla samma hastighet på sig, max milen som maran. Då. Ja. Och det är väldigt få som kan göra. Men där har du liksom det här att du måste bygga in fallhöjden. Liksom. Du måste kunna springa ganska fort. Liksom. Så att det är där man får börja faktiskt. Liksom. Och springa tillräckligt fort på milen och sen så halvmaran. Och sen får du bygga på med uthållighet. Och liksom. Så att, men man ska inte överdriva liksom det här nödvändigheterna med massor med superlånga pass. Då. Det är väl en av lärpunkterna från Kjell-Erik och Tommy kan man säga.
Tänker du det här med långpass?
Ja, långpass. Ja.
För det här pratar vi väldigt mycket om med mina löparkompisar. Det här med att liksom, hur länge ska man vara ute egentligen? Och jag såg ju Kjell-Eriks dagbok där i din bok som han hade publicerat. Och där slogs jag också av att det var ganska korta pass. Alltså han tränade ju extremt många pass. Ja. Men de var inte så jättelånga.
Nej. Han kunde ju bibehåller en väldigt hög kvalitet på sina pass tack vare att han sprang lite kortare men fler pass. Då. Så att det har du inte den tiden liksom, att göra de antalen pass liksom, så då behöver du ändå köra lite längre pass kanske på helgen. Då, liksom. Men det är ju så att liksom, man måste ha tillräckligt många pass i benen också liksom, för att greja 3 timmar. Liksom. Mm. Du klarar det inte bara på ett långpass på helgen och ett eller två pass i veckan. Då, utan du måste ha en 5 dagar i veckan i alla fall så du håller igång ordentligt. Och du behöver nog uppåt en 7-8 mil i veckan i alla fall liksom, för att du ska känna dig trygg liksom, kring 3-timmarsgränsen, tror jag. Och träna på att tävla.
Vad betyder det?
Ja, det kan ju betyda att köra 10 km lopp eller en halvmaralopp före du ska springa maran då, några månader före. Då. Och det har ju flera syften. Så dels maxa din syreupptagningsförmåga då, och dels öva dig på att bli trött, då, det mentala. Då.
Just det.
För att sen när du springer maran, då vet du att du kommer inte behöva springa riktigt lika fort som du gjorde på milen.
Eller
halvmaran. Då. Ja. Och då har du ju en liten marginal där. Och det är ganska bra psykologiskt övertag. Liksom, det här att man känner att det kan vara ganska behagligt. I alla fall halva maran.
Mm. Ja. Men för det här pratade jag faktiskt om med min coach Charlotte. Det här med att, för hon tycker att jag ska köra väldigt mycket kort. Eller alltså, ganska tuffa farter. Alltså springa liksom, intervaller i mycket, mycket högre tempo än vad jag är van vid. Och först så fattade jag inte riktigt, men sen så märkte jag att, men nu tycker jag ju plötsligt att med den här farten som jag tänkte hålla på maran, det är en ganska lugn fart. Så det har ju någonting psykologiskt också. För uthållighet har man ju på något sätt, jag kör ju väldigt mycket långpass, jag tycker det är kul att springa långt och lugnt, men just de här kortare, snabbare grejerna drar jag mig lite för, men så märker man att de faktiskt har effekt.
Ja, det beror på. Om man ska prata farter och om man springer fort eller inte fort, då beror det på hur fort man springer. Och säger så. Alltså det som är grejen är att du, för att man ska kunna relatera till det, då behöver du veta hur fort kan jag springa på 1000 meter. Ja. då, vad är din max tid, vad är din bästa tid på 1000 meter? Du behöver inte tala om det för mig.
Nej, men om liksom, man vet,
men det är det, ja. Det är då du kan ha så att säga, relatera till, vad har jag för marginal när jag springer nu?
Ja. Det man bör testa, alla bör testa då om man vill veta. För att jag fick ju,
men det vet du ungefär om du har sprungit i 5 kilometers lopp.
Ja.
Kan man säga. Då kan du kolla din snitttid där. Då. Och så kan du, springer du bara 1 kilometer, då springer du lite fortare än
ja, just det.
På 1 kilometer.
För jag fick lite lyssnarfrågor till dig här. Och då var det bland annat en tjej, Josefin, som undrar hur man väljer tempo för sitt första maraton. Hon har aldrig sprungit längre än 32 kilometer på träning. Och detta har hon gjort 2 gånger. Och undrar hur man ska tänka. Jag vill ju ändå nå ett bra resultat och har en drömgräns.
Hon har en drömgräns?
Ja,
ja,
jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte. Men ja. På mitt första maraton var det under 4 timmar.
Ja.
Men jag har ingen aning om vad hennes drömgräns är. Men alltså, har du något tips där hur man väljer fart?
Det har jag. Och det går nästan lite tillbaka till den där kilometern då. Du måste veta hur fort du absolut snabbast kan springa på 1 mil. Då.
På 1 mil?
Ja. Mm. Kör ett 10 kilometers lopp där, och utifrån det så kan du lägga upp en strategi för maran då, och för då, och då kan du, då finns det ju till och med såna här kalkylatorer som kan räkna ut att om du springer milen på en viss tid så kan man då, borde man kunna springa liksom maran på den här tiden.
Stämmer
liksom,
de bra då?
De stämmer faktiskt ganska bra.
Ja. För jag märker att det inte riktigt funkar för mig, men det är nog för att jag är mer uthållig än snabb. Men jag vet inte, men apropå det här mer uthållig än snabb då, det brukar ju sägas att ju äldre man blir så uthållig kan man vara ganska länge, men just snabbheten avtar lite grann. Och jag tänker, du är ju väldigt välmeriterad i veteranklassen när du tävlar. Har du några tips då när man är en något äldre löpare? Har du några praktiska tips där?
Ja, det har jag. Och det är kontinuitet, kontinuitet och kontinuitet. Alltså det är ju skadligt att lägga av. Då.
Mm. Ja, du menar att man ska liksom lägga ner och sen försöka starta upp igen? Nej. För då kan man bli skadad.
Precis. Gör inte din löpning till någonting som du bara håller på med en viss period. Då. Utan gör det till en del av ditt liv. Då. Men det ska du ju bara göra om du tycker att det är roligt. Då. Och mår bra av det. Då.
Men alltså, är det så att löpning kanske inte är en jättebra sport för äldre personer då? Alltså äldre, det är ju ett relativt begrepp då, men om man då, det här med att man ska lägga av och sen börja om igen, att just den här uppstarten är väldigt skadebenägen, att man ska tänka på det? Eller...
Ja, men det är ju väldigt många som har entusiastiskt börjat att träna och sen så efter 3 månader blir skadade. Mm. Då, för att dina muskler och din syreupptagningsförmåga byggs upp mycket snabbare än dina senor och leder och ligament. Liksom. Och du kan få liksom en muskelbristning efter ett tag också. Och, sådär. Och det är just för att alla delar i kroppen liksom hänger inte med lika snabbt. Då. Så att du kommer ju upp och bli jätteentusiastisk efter 3 månader för att nu känner jag mig verkligen pigg. Liksom. Nu ska jag testa att köra lite fortare också och lite hårdare. Liksom. Mm. Och det är precis i den perioden, andra, tredje kvartalet då, liksom. Det är då som många blir skadade liksom. Som inte har en träningsbakgrund tidigare, för att det är ju faktiskt så att när man springer så då lyfter man sin egen kropp liksom, och man måste landa och så måste man skjuta ifrån och det tar ju lite mer på leder och maskineriet jämfört med om du bara cyklar till exempel.
Mm. Det som jag tyckte också var lite uppseendeväckande som jag läste i boken, det var det här med att vi har pratat lite grann om de här olika kapaciteterna som man kan jobba med som är liksom, hör till den här maratonkoden. Och då så skrev du någonstans att om man optimerar alla dem så skulle man kunna springa maran på 1,45. Vem har kommit fram till den här siffran? Jag minns inte riktigt, men det var väldigt uppseendeväckande ju.
Ja, och det är väl liksom som ett exempel på att där man bara tittar på om de optimala faktorerna, liksom de bästa värdena när det gäller VO2-max, nyttjandegrad, arbetsekonomin och liksom allting annat liksom då, som kan påverka. Ja, då skulle man rent teoretiskt. Och det är ju det som är ganska härligt, att liksom det är ingen som har uppnått det. Liksom, och det beror ju på att det är andra faktorer som spelar roll, då, helt enkelt. Så att det är väldigt ovanligt att det är en individ som besitter alla de här faktorerna som liksom är maxvärden, de allra bästa värdena. Liksom, så det här är ju verkligen just teoretiskt.
Just det. Men din egen löpning då, vi ska knyta ihop den här säcken. Har du något som du kan skicka med lyssnarna från något maratonlopp som du verkligen så här, en stark upplevelse som du som sticker ut för dig?
Ja, jag får nästan separera det på liksom träning och tävling. Liksom. Och på träning så då har jag lite svårt att ta ut en enskild upplevelse. Men jag tycker ju att det är så kul att träna. Och det här med att vara ute i naturen och färdas, så här, det är det en vårdag, så att säga, det är ju helt underbart. Liksom. Det är det som gör att jag fortsätter springa. Då, för att jag tycker att jag mår så himla, himla bra av det. Mm. Jag kommer aldrig tillbaka från ett träningspass och är på dåligt humör. Eller, vad säger du?
Nej, det tror jag de flesta kan relatera till.
Ja. När det gäller tävling så är det väl väldigt stark upplevelse. Jag hade på Berlin maraton för några år sedan. Liksom, det gick väldigt bra. Liksom, jag passerade 35 kilometer och jag kände att ja, jag kommer göra personbästa idag. Och,
den känslan är inte dum.
Det var väldigt, väldigt härligt. För det var sådär, så jag tänker tillbaka på det nu, så får jag gåshud igen.
Du vann din åldersklass, eller hur?
Ja, det gjorde jag.
Fick man pokal och liksom lite pengar då också? Som, eller?
Nej, man fick en liten medalj i brevlådan några veckor senare.
Ja, ingen Volkswagen-bil eller någonting? Ingenting sånt. Jag vet inte vilken bil. Det kanske är BMW som sponsrar. Ingen aning vem som sponsrar. Men alltså, det är ju fantastiskt. Riktigt imponerande. Men nu då, när du har skrivit den här boken, vad, känner du att du har fått svaret? Och har du fått någonting som du har nytta av i din egen träning?
Ja, det tycker jag ändå, liksom, och det är faktiskt att det är inte alltid så att det krävs de här riktigt långa passen. Men man måste kunna springa fort 2 mil. Då, riktigt fort. Då, orka göra det. Då. Ja. Kan du göra det tillräckligt ofta, då kan du kompensera för de här jättelånga passen. Då. Men för att bli riktigt bra på morgonen, liksom, då måste du springa ett antal riktigt hårda pass också. Ganska långa pass.
Det låter som att vi motionärer kan springa lite halvmaratonlopp och träna på.
Ja, det är faktiskt
kanske bra.
Det är bra. Ja. Och det ser man också, liksom, tar jag lite tillbaka till våra vänner Tommy och Kjell-Erik där, så att det var ju någonting som de utövade väldigt mycket. De tävlade så mycket. Så. Och det var väl kanske där de fick sin hårdhet i. Ja. Liksom, och de körde så mycket hög intensitet också.
Så kan man kanske också säga då att om man då väljer att använda ett, till exempel halvmaraton som träning, då ska man ju inte hålla på och formtoppa. Om man nu har ett maraton som mål, så tänker jag att då vill man ju uppleva den här tröttheten som det känns. Och då ska man ju inte hålla på och så här, ta det lugnt inför detta lopp, för då blir det ju inte som man har tänkt sig, eller hur? Eller?
Nej, du måste ju ha ganska lång tid mellan formtopparna. Då, det får inte vara 2, 3, 4 veckor, utan då får du ju titta på ett par, tre riktigt viktiga tävlingar under ett år eller så. Mm. Nu till exempel när det är slutet på april och det är, vad det nu är, 5, 6 veckor kvar till Stockholm Marathon. Mm. Så då gäller det att hänga i med träningen, köra på ganska ordentligt och släppa upp formen först när det är tidigast 2 veckor före. Då, det gäller att inte släppa upp den för tidigt, men absolut inte för sent heller. Liksom, man ska vara riktigt, riktigt sugen på att springa och stå vid startlinjen där, hela sista veckan. Ja, absolut.
Ja. Men du måste ju också fråga, är du förespråkare för att springa dagen innan loppet, dagen före loppet kanske man säger, eller inte?
Jag brukar vila 2 dagar före.
Mm.
Då. Men jag kanske springer lite dagen före ändå. Mm. Lite tjuvspringa sådär. Ja. En kilometer bara för...
En kilometer?
Ja.
Oj!
Bara för att... Det är inget träningspass.
Byter du om då? Eller kör du i jeans och jacka?
Ja, ungefär.
Ja.
Det är bara för att man blir så sugen på att springa då. Vet du? Så man ska kolla liksom hur kroppen känns.
Du sprudlar och du verkligen utstrålar löparglädje, måste jag säga. Jag tycker faktiskt nästan att man är lite sugen på maran. Lite mer sugen än innan jag träffade dig. Så att det är ett gott betyg, tycker jag.
Ja, det får jag verkligen ta som ett hedersbetyg.
Tack för att du kom.
Tack, jättekul.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.